En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
God eftermiddag, kväll, morgon, vad ni vill. Jag vet ju faktiskt inte när ni lyssnar på det här. Välkomna ska ni vara i alla fall till Sillypodden. Avsnitt 2 den här veckan. Och precis som Patrik Sjögren noterade på Twitter så är det för att stilla mitt dåliga samvete över att vi tar ett jullov nu. Jag gillar
ju att du tar ett jullov. Jag tar inga jullov.
Ja, vi var ju precis inne på, du ska inte jobba så mycket jul.
Nej, men jag är ju skiftledig.
Det är inte så att man har tid att slänga in några poddinspelningar på ditt schema direkt.
Nej, så kan, det kanske är lite tajt. Fast jag skyller på dig att podden tar lite julledigt.
Jag säger som sagt välkommen till Patrik Sjögren, Sportbladets ekonomireporter.
Ja, exakt.
Så fort det är någon som tjänar för mycket pengar, då är Patrik där och hugger in krönika.
Fan vad skit jag fick. Tre texter om pengar på en vecka. Så skrev jag fan 20 andra texter, det var ingen som tänkte på det.
Financial Fair Patrik.
Exakt.
Så är det.
Cash is king.
Vi ska ju faktiskt prata lite FFP då.
Ja.
Det där kryphålet som PSG har hittat helt oväntat. Ett nytt kryphål. Vi kommer in på det lite senare, för att jag tänkte att vi skulle börja med det som jag ändå reagerade på i veckan. Det var Shaqiri, som är en av de här spelarna som många av toppklubbarna i England framförallt har jagat. Sägs nu var väldigt nära Wolfsburg. Alltså han stannar i Tyskland, går till då Liga 2an Wolfsburg.
Det finns ju några intressanta. Dels liksom, det här säger ju allt om hur Bayern München ser på konkurrensen i sin liga liksom. De säljer en av sina mest lovande spelare till tvåan i ligan. Det är ju helt otänkbart i någon annan liga. Men de tänker så här, vad fan, det gör väl ingenting. Är han för bra där, så köper vi tillbaka honom.
Ja, men så är det ju. Alltså de är ju, de spelar ju, de kör ju sitt eget race.
Ja, och sen ska vi säga det också att Wolfsburg och Bayern München är ju faktiskt bästa kompisar. För hela Wolfsburgs verksamhet är ju finansierat av ett visst bilföretag som heter Volkswagen. Och Volkswagens ordförande sitter, om jag inte är helt fel ute, i Bayern Münchens styrelse. Så att det är nog inte helt svårförhandlat det där. Och det har väl lett tidigare har påstått så att typ Luis Gustavo och Mandzukic, de var ju också på väg till Premier League. Mm. Men så tog de lite olika håll där. Gustavo gick till Wolfsburg, om jag inte helt fel. Och Mandzukic gick från Wolfsburg till Bayern München. Så att de har gjort affärer förut, de där två.
Så är det. Så det är väl, om vi ska vara riktigt ärliga, av alla de ryktena som har cirkulerat kring Shaqiri, så är det väl det som just nu låter som det troligaste. Ja. För att han lämnar i januari, det har vi fått ganska goda incitament på.
Ja, det borde han göra. Han har ju uttryckt offentligt den här gången sin besvikelse över att inte få spela. Och han är ju 22 år, han är alldeles för bra för att sitta på bänken. Så att lämna gör han med största sannolikhet om han får ett bra bud. Och Wolfsburg, om de nu är sugna, så kommer de ju komma överens med Bayern München. För Guardiola har också sagt att alla spelare som inte trivs här, de får lämna liksom. Jag kommer inte hålla kvar någon. Så att den där förhandlingen kommer nog gå smidigt. Och Shaqiri, ordinarie Wolfsburg, får spela Champions League nästa år med stor sannolikhet. Får gå på fester med Niklas Bentner. Hallå, det är klart man tar det.
Det är klart man gör det. Är det rätt move för Shaqiri då?
Bentner, hallå? Ja. Nej, jo, men det tror jag.
Champions League nästa år, det är liksom, det finns kanske en plats där, säg att Dortmund lämnar ett litet utrymme nu då, att ta den där andra platsen i den tyska fotbollen, alltså, du menar jag inte kanske tabellplaceringen andra plats, men den, vad ska man säga, den mentala platsen, andra plats bakom Bayern München som Dortmund ändå har haft några säsonger nu.
Ja, det finns absolut möjlighet att ta den och hela det mentala övertaget som kommer med det. Mm. Sen är det viktigt för honom att få spela nu, det har han väl insett till slut. Det är inte så jävla häftigt att tillhöra de största klubbarna om man aldrig får lira liksom. Det är inte så coolt att skicka hem någon sin nedertröjna till sina gamla skolkompisar då.
Hur bra är han då?
Han är ju väldigt bra, det har vi sett i landslag inte minst. Och det är liksom, utvecklingspotentialen är ju enorm. Det finns ju en anledning till att Bayern München har hållit i honom ändå och inte släppt honom i somras. Sen tycker jag det är rätt också att inte gå till ett Liverpool, vilket du kanske hade hoppats på. Men, ja, men det är ju fortfarande en klubb i stora problem. Vi vet inte hur länge tränaren kommer vara kvar där, och det är mer eller mindre kaos där just nu. Ska han då gå dit och liksom försöka spela till sig en startplats där? Det känns ju inte som det strategiskt bästa beslutet.
Det Liverpool var ju mycket rykten i somras framförallt. Jag tror att det har svalnat det intresset.
De har väl annat att tänka på kanske.
Ja, det finns kanske andra positioner som är prioriterade. Arsenal och Manchester United har det pratats om dessutom.
Och Juventus minst, och lite annat.
Ja. Men Wolfsburg, det lutar väl ditåt kan vi.
Just nu känns Bildt det. Talar jag om ett intresse där, i alla fall. Och om Wolfsburg nu är intresserade så tror man ju att de kommer lösa det med Bayern, med tanke på de minst sagt goda relationerna där. Och sen är det väl upp till Shaqiri, men får han det budet på bordet och kanske en möjlighet också att komma tillbaka till Bayern om det skulle gå väldigt bra i Wolfsburg, så tror jag han tar det.
Mm. Vi kanske kommer tillbaka till Shaqiri lite längre
fram. Det känns som vi kommer göra det.
Vi rör oss vidare då, så rör vi oss ner till Barcelona. Där Pedro har hamnat i något av en passningsskugga, kan jag, vi väl
det,
säga.
Det hjälper inte att springa så Jesper Blomqvist längre. Du kommer inte hela vägen på det tyvärr.
Nej, det gör ju
du
inte.
Borde komma hela vägen på det, men han har ju glömt tröjärmarna och då räcker det fan inte.
Det är en ganska tuff elva att slå sig in i det där just nu för en gode Pedro.
Det kan man säga, den anfallsuppsättningen nu, Suarez, Neymar, Messi, det är klart, det går inte riktigt.
Det är ju helt omöjligt. Säg en spelare, kanske Agüero skulle kunna peta.
Nej.
Jag vet inte, finns det en spelare i världen som skulle kunna kliva in där?
Alltså den som skulle petas bort är ju så fall, om man ser rent kvalitetsmässigt, tycker jag nästan Neymar är den som liksom inte riktigt har imponerat fullt så mycket. Men han är ju vadå, världens mest lovande spelare, har vi pekat ut som en stor prestigevärvning och liksom hela Barcelonas framtid, så han flyttar ju inte på. Skulle ta bort Suarez som vann Premier League skytteliga förra året liksom, och bara är helt sensationellt bra. Nej, ja, Messi kvar. Ja, vi har ju sagt tidigare att det är lite säljläge på Messi, men jag tror inte Barcelona håller med om det riktigt än.
Nej, Suarez har ju inte varit riktigt den superspelaren den här säsongen. Men det kommer, han ska spela in sig i det här kollektivet.
Man kan väl säga att det är rätt skakig start det där, och var avstängd halva hösten liksom. Så att det där kommer. Han har ju ändå visat glimtar av, och det viktigaste tycker jag nästan är att det ser ut som de kommer överens de här tre liksom. Och bara det är ju rätt viktigt. Som Zidane sa när han tog ut sin drömelva häromdagen, hade med, vad var det, Zlatan, Benzema, Ronaldo. Han sa, det är mina tre favoritspelare, det hade funkat kanon på planen. Men jag tror inte det hade funkat lika bra utanför planen. Så att det är rätt viktigt också.
Vi får se när Suarez tänder till. Ha? Ser du vad jag gjorde?
Oj, det var bättre det skämtet.
Pedro då? Det snackas om Arsenal.
Ja.
Känns det, alltså, Arsenal som just nu har en Theo Walcott på väg tillbaks. Vad ska de med Pedro till?
Alltså jag gillar ju Pedro. För att jag tycker att han... Det är många, det är klart det blir mycket mål om det spelar i Barcelona. Men om man kollar snitt och sådär. Henry liksom, var sensationell i Premier League. Han var ju ingen jättesuccé i Barcelona. Han gjorde sitt jobb och sådär. Pedro kommer ju alltid in. Springer alltid, ja, Jesper Blomqvist sönder alla lag. Och gör mycket mål, gör mycket poäng och är en bra spelare. Och liksom har ju slagit in i spanska landslaget också. Där han liksom spelar mästerskap för dem. Så att det är en jättebra spelare. Sen vet vi ju inte, Arsenal, alltså, det känns som det här är den sortens spelare Arsenal alltid har lite för många av. Och sen inte lyckas ha för få av när det börjar komma skador av någon jävla anledning. Nej, vi håller med, det känns lite fullt där i Arsenal. Men ja, är Pedro tillgänglig kanske den gode Wenger ser en bra affär ändå.
Vad finns det annars då om vi ponerar att Pedro rör på sig?
Alltså om man rör på sig, det känns inte som Pedro kommer gå till ett mindre bra spanskt lag. Det känns inte som Atletico är sugna, och bakom där så finns det inte så stort intresse från Pedros sida. Ska han någonstans så, det är ju om Juventus skulle vara sugna helt plötsligt, men det finns väl ingen plats där direkt, och då är det väl Premier League som återstår. Sen är det svårt där, alltså, han har ju en ytterroll liksom. Det är inte superengelskt att ha den typen av spelare. Alexis Sanchez har gjort det bra, lite den typen av spelare också. Det är väl det som kanske gör att herr Wenger är lite sugen.
Ja, vi har en Jesus Navas.
Ja.
I Manchester City. Det är väl en motsvarande roll kanske. Kanske en liten uppgradering på right wing Jesus, som Mirror kallar honom.
Ja, kanske. Men Pedro är väl fullgod spelare där också. Men det är just det, ska han spela tvåmannaanfall i en annan Premier League-klubb liksom. Där kan man inte riktigt se honom. Han är ingen riktig ytter, han känns ju lite för offensiv för det. Och det är ju inte så många lag i England som spelar det här tremannaanfallet direkt. Men jag ser gärna att han flyttar på sig. För i Barcelona kommer han ju vara liksom en supersub. Och man vill ju ändå att alla spelare liksom ska... Den här typen av spelare ska få visa sin fulla potential och då ska han fan starta.
27 år gammal nu, va?
Ja, så det är väl dags.
Det är liksom, han ska ju pika nu någon gång. Han ska, ju liksom göra sina bästa säsonger nu.
Ja, och han känns fortfarande som killen som liksom råkar bli lite bättre än vad Bojan Krkić var vid tillfället och liksom tog den platsen. Men han har ju fortfarande inte tagit över liksom.
Nej. Precis som med Shaqiri får vi nog anledning att återvända till Pedro.
Ja, Pedro.
Så är det ju med de här stora stjärnorna och ryktena så här års. De avlöser varandra.
Han känns ju inte som en stor stjärna, Pedro. Han känns ju som någon sån här alibispelare. Men han är ju bra liksom. Men han har ju inte fått en uppskattning liksom.
Sen är ju frågan om han kan överföra sitt spel till en annan liga. Han har ju varit väldigt effektiv. Han har ju liksom haft en roll verkligen i Barcelona som han förstås har uppfyllt och gjort med bravur. Men det är ju ganska osäkert skulle jag säga som
absolut.
Om man nu ska liksom lägga en, vad han nu kostar, ett antal hundra miljoner kronor.
Ja, då måste du ha rollen för honom, så är det absolut. För han är ju bra på att springa, bra på att hitta ytor, men han måste ju ha någon som slår de avgörande passningarna. Han är ju inte den avgörande spelaren, känns han ju inte som till exempel Alexis Sanchez är. Men vad fan, har du den rollen, vill man ju ha in en Jesper Blomqvist som bara springer ner med tröjärmarna bara. Det är kallt i England, kan det bli långärmat. Då finns hoppet.
Ja, exakt. Från Pedro då, nu tänkte jag att vi tar tag i den här FFP-historien i PSG. De har ju blivit straffade då för att ha spenderat för mycket pengar i förhållande till sin, vad säger man, till sina intäkter, ja. I förhållande till sin omsättning. Men det har man hittat ett litet kryphål på, eller hur?
Alltså nu får du dra redogörelsen för den här, för det är du som har förberett det här.
Ja, ja, okej. Jag tänkte att jag skulle kunna läsa över det på,
ja, nej, nu får
rätt på alla punkter. Man har helt enkelt flyttat över en stor del av sin intäktsbudget från sin ägare till sponsorer som då är knutna till den här ägaren. Det här är ju ingenting nytt. Det här är ett gammalt hederligt knep att komma undan i redovisningen. Där helt enkelt nya sponsorer kommer in, lastar in pengar, det blir en intäkt helt enkelt, det ger dig mer att spendera. Ja,
och alltså det är intressant.
Hur kommer man runt det liksom?
Ja, men det intressanta med FFP är att det känns som FIFA inte heller har de här. Alltså de skiter lite i sina skriftliga regler, för det finns ju inga skriftliga regler. Alltså det är så här, ja, du får ha en sponsorintäkt, men den får inte vara liksom större än vad det marknadsvärdet är. Ja, men hur avgör du marknadsvärdet då? Jo, men det är FIFA. Det har FIFA bestämt. Så de kan ju egentligen bara peka där och säga, nej, så där får ni inte göra, nej, lägg av liksom. Det är det som är positivt på ett sätt, men också negativt på ett sätt. För det blir bara ett stort jävla regelkaos. För alla kommer ju testa olika vägar tills liksom de hittar en där FIFA inte säger nej. Vilket innebär att vi kommer ju hålla på så här i 10 år när folk bara vandrar runt och kommer undan. Och de har ju gjort bort sig när de skrev det här. Det var väl Lars-Christer Olsson inne på också. Det är ju väldigt... Alltså det är väldigt mycket upp till enskilda beslut. Så här. Det finns inga tydliga regler, inga tydliga linjer. Och det gör ju att det kommer ju bara vara kaos kring det här. Mm. Och ingen fotbollsintresserad kommer ju vara tillräckligt liksom nördig för att kunna sätta sig in i allt det här. Alltså en fotbollssupporter kommer ju bara... Alltså det här är ju inte ens kul liksom. Så fan.
Nej, för att... Det är ju sådär, man måste kanske hitta ett kryphål då om man ska kunna lösa en ersättare till Edinson Cavani. Som man sägs vara ute efter. Benzema pratas om.
Jag älskar det här Benzema-ryktena varje transferfönster. Jag är jättesvårt att förstå det. För att det är ju samma, det pratas ju om Liverpool och Arsenal på Benzema nu också. Alltså Karim Benzema spelar i Champions League-mästaren. Han är tokgiven som anfallare. Han är superhyllad i Madrid. De älskar honom. Zidane, som vi var inne på, andra tränaren, han tog ju med honom i liksom sin drömelva i världen nu. Och han är liksom Frankrikes mest hyllade spelare. Där är han en superstjärna. Och även i Madrid är han hur stor som helst. Gör mycket mål som helst, jättebra, perfekt spelartyp för Real.
Och det finns ingen ersättare.
Det finns ingen ersättare. De har liksom haft jätteproblem med honom bakom. De hade Morata som har gett upp. De har sålt, så de låna in Javier Hernandez. Liksom. Ska de sälja Benzema i januari då? Liksom, och stå där själva med Chicharito. Liksom. Alltså, det är ju helt absurt att folk ens pratar
om
det här.
När de stormar mot liksom en potentiell trippel.
Exakt, liksom. Och de är det mest framgångsrika Real-upplagan någonsin. De håller på att sätta världsrekord och liksom Benzema är en stor del av det.
Det är då man lämnar och går till Liverpool på åttonde plats i ligan.
Så är det. Men det är helt absurt bara. Och ändå är det engelska tidningarna varje transferfönster. Men han, Karim Benzema är bra och Liverpool Arsenal behöver en anfallare. Vad fan, han kanske är något. Ja, han kanske hade varit något. Men liksom, ni kan ju lika näska upp Messi och Ronaldo där. Liksom. Det är ju fullt lika orealistiskt.
Ja. Ja, så vi
dunderslaktar alla Benzema-rykten. Som det ser ut. Alltså, om någon ska släppa honom så ska
även
de
till PSG.
Ja, även till PSG.
Han är dessutom cup-tied och det enda PSG bryr sig om är ju den här jävla Champions League-bucklan.
Ja.
Ska de då värva en ersättare till Cavani ska det rimligtvis vara någon som får spela i ligan som de faktiskt prioriterar.
Kan vara så. Och sen tycker jag också att man såg till exempel senaste ligamatchen, alltså precis vad Benzema har som du inte kan värva mer eller mindre. Det är att han är bästa kompis med Cristiano Ronaldo också.
De hade ju liksom, det är väldigt viktigt.
De hade ju avgjort matchen, man ser Ronaldo jaga mål. Och vad gör Benzema då? Han kan bara lägga in bollen. Nej, han lägger in sidled, ger Ronaldo öppet mål. Ronaldo får slå in en till liksom. Och Benzema är skitnöjd med det. Alltså ska du värva en lika bra anfallare och ta in det, då måste du värva någon som är liksom en av världens bästa spelare. Då får du ett enormt jävla ego. Och då är risken att han och Ronaldo bara kommer liksom crash and burn. Så det skriker om det. Och nu har de en av världens bästa anfallare, liksom supermålskytt, som också bara accepterar att vara så här, tredje fjol till och med liksom. Det är ju helt unikt.
Ja, för saken är den att det skrivs ju jättemycket om de här målrekorden i Champions League med Messi och Ronaldo och de tävlar om det. Men alltså, grejen är att snittet, så är ju Benzema har ju högre målsnitt i Champions League än både Ronaldo och Messi.
Nu kommer det en fakta jag inte känner till, men det kan mycket väl. Det är ju, ja, säger en del i så fall.
Ja, så att
Och då måste han passa Ronaldo till att öppna målen då hela tiden.
Ja.
Nej, men den dagen Benzema går, det kan man ju tänka sig.
Skriv gärna till mig om det är så att jag har fel, för det kan jag mycket väl ha. Jag tog den här faktan ur, men jag läste det i en artikel.
Nej, men den dagen Benzema eventuellt går, om man ska ta det känns ju som det är den dagen han känner att han liksom har hamnat lite väl mycket i skuggan. Det har vi ju sett förut, att stora spelare någon gång vill liksom göra den här superaffären, hamna på de här tidningsomslagen, stå med den nya tröjan och vara liksom en talisman för en annan klubb. Den dagen han är sugen på det, då är ju PSG absolut där, och det kanske är den dagen Zlatan lägger av. Så kan vi tänka, men det gör han ju inte i januari.
Nej, det gör han ju verkligen inte, får vi hoppas. Du, en annan sak som har blivit en snackis, det är ju det här avskedet, eller hur vi ska kalla det, från Jürgen Klopp. Det var ju inget avsked, men det blir ju spekulationer efter det sådana här uttalanden. Vad var det han sa, Patrik?
Ja, nu har jag läst på här som en idiot, för du tänkte rädda mig mot att jag inte hade läst det här, men jag ska erkänna att jag inte hade läst det här innan. Nej, men han sa väl att jag kommer sakna fansen när jag är borta. Och efter att ha gått och tagit en liten ärrunda och bugat för fansen på planen. Så att, det är ju spännande. Det känns framförallt som han kanske, om han nu älskar sitt Borussia så mycket som han verkar göra, så känns det som han också bäddar för klubben, för klubbens bästa. Att han inser att liksom, kommer den här säsongen fortsätta så här, då kommer han kliva av. För det, så är det ju, du kan ju inte vara kvar då. Och då är det väl schysst också att liksom underlätta för klubbledningen och att de kan ta det beslutet tillsammans.
Och det bäddar för spekulationer.
Det kan man säga att det gör. Det bäddar väl för diverse, ja, en röd engelsk klubb som kan vara ute efter en tränare snart. Kopplats ihop med den gode Klopp. När han var på besök i Liverpool inför säsongen nu, de hade väl en träningsmatch där. Då var han ju en av få gäster som faktiskt klappade på den här This is Anfield-skylten på väg ut i planen. Så att han har koll på Liverpools historia, han verkar uppskatta dem som klubb. De är ju en klubb som påminner ganska mycket om Dortmund om man pratar publik och sådana värden. Sen finns det väl lite andra ägarfrågor i Liverpool som Dortmund inte brottas med riktigt. Men det känns ju som en destination som hade kunnat locka honom.
Det har ju pratats också om PSG igen då. Blanc är väl inte den supertränarnamnet som de ser framför sig ska bygga det här laget sett över 10 år egentligen, eller?
Nej, han
alltså,
känns
man
som
hade
som
ju Ancelotti. Ancelotti valde att gå till Real Madrid. Man fick inte Mourinho, man var antagligen där och erbjöd en massa pengar och så vidare. Men Jürgen Klopp skulle väl kunna vara en figur som också accepteras. Zlatan har ju sagt att han gärna skulle spela under Jürgen Klopp i framtiden.
Och Zlatan sa väl i samband med någon FIFA-gala va, när han träffades att varför har du inte ringt mig, sa han väl något sådär, eller ring mig. Så att Zlatan gillar Jürgen Klopp. Och man ska aldrig, det här kan han inte nog understryka, alltså, underskatta Zlatans makt i PSG. Han är ju tajtare med PSG-presidenten än vad någon av tränarna som varit där har varit. Så att han liksom käkar lunch med PSG-presidenten. Han tar emot kungaparet med PSG-presidenten. Han och Nasser är ju liksom bröder där. Så att, jag tror att Zlatan absolut har sista ordet i de, ja, nästan alla större beslut som den klubben tar.
Mm. Det har ju också pratats en hel del om Arsenal. Finns ju en ganska nu högljudd falang som vill ha bort den gode Arsene till förmån för just Jürgen Klopp. Det är ju det namnet som nämns allra oftast.
Ja, de här tågresenärerna som är väl de mest högljudda som skällde ut Wenger på någon perrong. Precis. Där efter en Stoke-match. Ja, samtidigt så sitter vi här varje år och diskuterar att Arsene Wenger eventuellt ska få sparken och sen spelar han till sin Champions League-plats och så har han ett år till. Så att jag tror att Wenger är fortfarande i en sån sits att han bestämmer själv när han lämnar. Han är ju så pass högt upp i ligan. Sen vet man ju också att supportrar är ju, de gillar ju nya saker. Det gäller ju både spelare och tränare. Så att även fast det går hyfsat ett tag så vill man gärna tro att det kan gå ännu bättre och prova någonting nytt.
Gräset är som sagt grönare på andra sidan staketet.
Så är det. Så att de är nog, det finns nog en hel del där som är sugna på att få bort Wenger. Men den dagen Wenger går så kanske Wenger är sugen på att gå till PSG också till exempel.
Mm, precis. Han kanske kan göra en David Moyes, Jürgen Klopp och dra till Spanien?
Ja, alltså det intressanta med Jürgen Klopp är, det känns ju inte som att han kommer liksom hoppa på första bästa krislag, utan, och det känns inte som han skulle liksom kliva in i Manchester City och trivas så jäkla bra, utan han kan nog vara lite svår att läsa. Han kan nog ta lite sina egna beslut om man nu ska tro på hans liksom etik och moral som man brukar prata om. Men då finns det ju, då tror man ju på de här klassiska engelska klubbarna framförallt, och är det Arsenal och Liverpool som jag tror han är mer sugen på än ett Manchester City eller än ett Manchester United med liksom outtömliga resurser som United också verkar ha. Han gillar ju de här underdogsen med lite historia, så att det känns som de andra lockar lite mer.
Det tror vi i alla fall eftersom han har till Dortmund som
ja, eftersom man just pratar om det i såna, med sådana liksom romantiska ordalag. Det var ingen slump att han liksom, alltså okej, om han hade hamnat i Dortmund av en slump och kan säga att jag gillar en underdog för att han liksom ska rättfärdiga det på något sätt, men det har han inte gjort. Han har ju byggt hela imagen där och estetiken och sådär, så att det känns ju, det är lättare att se honom i ett Liverpool än i ett PSG också till exempel.
Sen vet man ju vad en dollarsedlar kan ställa till med för även den mest rakryggade
så är det.
Förespråkaren för tradition och kultur.
Då har man ett på McGordon jeans helt plötsligt.
Det var Jürgen Klopp. Det vet, precis före vi gick in här så pratade jag med vår kollega Stefan Holm.
Mm. Bandy-Stefan.
Bandy-Stefan.
Inte höjdhopp-Stefan.
Tennis-Stefan.
Tennis-Stefan.
Mm. Han tyckte att vi skulle göra en sillpodd istället för en sillipodd.
Mm.
Det gav mig en idé.
Ska jag skratta nu eller?
Nej. Nej, men det gav mig en idé.
Mm.
Att vi skulle göra en sillmacka med lite det här är också, det här är Stefan Holms idé.
Ja, vi får se, det är alls krystat där.
Vi får se vart det här landar.
Ja.
Han var fullt allvarlig. Och han la upp hela upplägget för mig. Jag tänkte jag tar med dig in och så får vi se vart det tar vägen. Det här var alltså,
try me out.
Det här var en halvtimme sen, så jag har inte hunnit förbereda någonting. Men jag har alltså tagit med fyra sorters sill. En currysill ser bättre ut än han smakar. Vem på transfermarknaden är då currysill? Stefan Holm tog upp Fredrik Ljungberg, vilket är, ni förstår vart han befinner sig liksom.
Herregud.
Det var ett tag sedan.
Ja, den är svår alltså. Det ska väl förmodligen vara någon sån här överhypad Porto-talang då, men då ska han ju vara tillgänglig också, för man vill ju inte bara ta någon. Alltså Pedro skulle ju kunna vara det om du använder han på fel sätt. För han, du kan ju liksom rättfärdiga att han kom från Barcelona, att han är en bra ålder, att han har gjort jättemycket mål och jättemycket poäng. Men sätter du honom i en bredvid Peter Crouch liksom, så är det ju ingen automatisk succé det där. Så att, Pedro kan ju vara currysillen.
Mm.
Har du något annat förslag?
Ja, vi på en currysill.
Ja.
Nej men Pedro tycker jag är ett ganska bra förslag.
Ja. Också, för matchar du currysillen med rätt grejer så kan det ju vara god också.
Exakt, det finns ju också den här raddan med skadebenägna spelare. Jag tänker mig en Arturo Vidal som jag pratade så väldigt mycket om i somras, som knappt har några knän kvar. Det kan ju absolut kosta mer än vad det smakar om man värvar en sån kille.
Samtidigt kan man ju ha till någon Diego Costa som går handikappad halva veckorna och sen sprutar i mål, så att man vet ju aldrig.
Nej,
rullar in någon till matcherna liksom.
Vem är senapsillen då? Den där pålitliga som man vet precis alltid vad man får och den funkar alltid på något sätt. Men det är väl inte den som sticker ut egentligen. Har vi någon sån, vem behöver en sån till att börja med? Det är väl Arsenal skulle behöva en senapsill.
United skulle behöva en senapsill också i sitt försvar.
Ja.
Någon som är stadig, stabil år efter år. Aldrig blir utbytt.
Det är väldigt ont om dem.
Det är väldigt ont om dem. Ja, alltså mittbackar är ju, nu pratar ju folk om Otamendi här till diverse klubbar, och han har ju precis kommit till Spanien och var utlånad i början som en deal där tror jag, men har ju spelat sig in där, och bara att han nämns som någon sån här supernamn för alla, då har vi kommit en bit ner på stegen trots allt, för han är väl inte helt lätt att få loss nu.
Så är det. Då har jag en, och det här är ju en smakfråga då, va?
Ja.
Nu är vi inne på matjesillen, som är någon sorts grundsill, men som jag tycker är en sill som har...
grundsill?
Ja, men man äter den egentligen bara på midsommarafton.
Ja.
I alla fall i min värld, ja, så är det midsommaraftonsill. Och då är den ju skitbra. Resten av året, nja. Så en sill med väldigt hög högsta nivå. Men det här är så jävla krystat, Patrik. Det här kanske inte överlever.
Jo, det måste överleva klippningen. Herregud.
Vad har vi? Det är liksom... Det är ju en chansning att ställa fram matjesillen på julbordet. Det kan ju bli succé.
Det kan ju bli... Det är så
om, svårt så att, om Balotelli var sommarens matjesill,
ja,
som då inte funkade på kräftskivan.
Ja, men Victor Valdés då? Mm. Alltså, vi vet ju inte vart vi har han nu riktigt heller. Han var ju bra i somras, men vi vet ju inte hur det är efter knäskadan. Apropå matjesill då.
Ja, precis.
Det är så svårt nu, för det är så tidigt. Alltså det är ju inte tidigt, det är ju svinare fönstret. Men vi vet fortfarande inte riktigt vilka spelare som kommer vara ute på marknaden och liksom försöka hitta nya klubbar aktivt själva. Så att, det är svårt att utse våra sillar. Men jag inser att det är ännu svårare att utse våra sillar i mitten av januari. För då kommer ingen förstå varför vi utser sillar. Så att vi måste göra det här.
Det här är ju förstås en julinspirerad.
Ja.
Julbordsinspirerad. Du som sagt fortfarande lider av sviterna från veckans julbord.
Ja, det var i förrgår. Ja, nej, men jag säger så här, alltså, man går ju förbi sillen rakt på köttbullarna och sen tar man en snaps istället, så att fuck the sill, som Erik Nyhjö skulle säga.
Fuck the sill, ja. Ja, men han är ju vegetarian, mm, dessutom.
Den enda på Sportbladets julbord som man sa bordservering, det var Erik Nyhjö. True story.
Det är så?
Ja, absolut.
Men det har ju ingenting med någonting annat än stjärnstatus att göra.
Så är det. Det sitter längst in. Hur ska du komma ut därifrån? Nej. Kommer hit saker. Jaha. Ja.
Det var väl han och Vennman hade väl parkerat in i hörnet.
De hade parkerat in i hörnet.
Jag såg ett bild på det.
Du såg dem inte? Ja, just det. Ja.
Jag var inte där.
Nej. Nej, de hade det bra i hörnet.
Mm, jag förstår detta. Hörru du, ska vi släppa sillarna?
Ja, alltså jag känner ju att man skulle
vilja... Jag tycker ändå att vi klarar oss ganska bra.
Ja, vi får se.
Vi tackar
lyssnarnas
Stefan
Holm. Dom sen. Bam.
Vi tackar Stefan Holm för det här,
ja, tack,
det här
Stefan.
Inslaget. Men
du är ett geni.
Att bli satt på pottkanten. Allt för en ordvits.
Ja. 7 minuters kämpande för en ordvits.
Ja.
Ja, men det är rätt. Det är det värt.
Ja, men det är det bra. Vet du vad? Vi har fått så jävla mycket frågor idag, så jag tänker att vi går på det. För det är ju ändå liksom den typen av ämnen som vi kommer in på. Då är det roligt att få nämna lite lyssnare. Och vi börjar med en fråga från... nu ska vi se här. Vi hade en fråga från Norge. Som är helt,
ja,
slarvande.
Det har jag noterat också.
Ja.
Det roar mig något oerhört. Det tycker jag var kul.
Precis som Premier League-podden så har CD-podden en ganska stadig lyssnarskara från vårt västra grannland.
Ja, tack för att ni orkar med svenskan.
Det är vi koser oss.
Dejlig.
Jag är kämpeförnöjd.
Ja, men jag kan ju bara skidnorska. Det är det enda man kan, för det enda man hör. Man kan bara alla ord som Therese Johaug säger liksom. Resten av norska språket har gått mig helt förbi.
Jag har ju fan bott i Norge. Där hör ni norrmän. Jag har bott i Norge.
Oj.
Bara en sån sak. Det har väl i och för sig alla svenskar.
Ja, jag ville inte diska i Oslo. Jag kände att det motiverade mig inte.
Nej. Frågan i alla fall har vi fått ifrån Sofa Gooner.
Mm.
Och den är så här, jag tar det på norska då.
Jag har
gjort det tidigare i Premier League-podden.
Ja.
Tack för underhållande podd. Tror det Albin Ekdal kan försvinna från Calgary denne vintern?
Denne vintern?
Vintern.
Vintern. Ja, vad fint, bra.
Ja, det var inte helt.
Nej. Jag tror inte Albin vill försvinna från Calgary denna vintern. Alltså nu har han ju verkligen börjat få lite stjärnstatus där, och om de, alltså han är inte så bra att Juventus är och rycker honom, det tycker jag inte, och han är ju inte så bra att han ska till Premier League och försöka slå sig in i ett Sunderland liksom. Så om jag var Albin skulle jag sitta väldigt bra i båten och försöka förhandla till med ett nytt kontrakt med min nuvarande klubb istället för att liksom bygga vidare på den, den stjärnstatusen han hade fått där nu.
Mm. Kan han röra sig uppåt i hierarkin i Italien?
Ja, han skulle ju kunna göra det, men det blir ju småsteg. Alltså det är om man ska hitta en Champions League-klubb då. Problemet i Italien nu känns det som att det är ingen som riktigt vet vilka som är Champions League-klubbar om 2 år ens. För att liksom Milan och Inter, hur går det ekonomiskt? Ska de ens få ihop de här satsningarna? Kommer de tillbaka? Kommer de inte tillbaka? Ska Napoli fortsätta? Ska Roma fortsätta sin satsning? Det finns ju möjlighet, alltså det är klart.
Det enda vi vet är att Juventus kommer vara där.
Ja, de kommer ju vara definitivt. Och det känns ju inte som att Albin Ekdal klivit in på Juventus nu var en mittfält liksom. Det var väl någon Malmö-spelare som beskrev Hals, det var det, att ja, men hur var matchen mot Juventus då? Ja, nej, men vi körde triangeln. Det var jag, Pogba, Vidal och Pirlo så här. Jag var i mitten hela tiden. Det var hans match mot Juventus liksom. Ja. Där sätter du tyvärr inte in Albin Ekdal. Så att, men det är klart, italienare gillar ju rubriker, det har man ju lärt sig. Och han gjorde ju ett hattrick liksom, borta mot Inter. Det brukar räcka för att någon ska kunna rättfärdiga och köpa honom. Så att, och det är ju ganska lätt att handla mellan italienska klubbar eftersom de sitter i exakt samma båt. Och väldigt goda vänner med varann. Så att det är klart att han skulle kunna klättra upp åt Italien. Men jag vet inte om det skulle förmodligen ge honom mer pengar, men jag vet inte om det skulle förbättra hans karriär. Jag tror också att han ska vara väldigt rädd om sin landslagsplats nu. För han är på väg att bli liksom svensk fotbolls nästa Kim Källström, nästa Anders Svensson. Han är den som är på väg att verkligen ta över det där mittfältet.
Och bli senapsillen på
Erik Hamréns julbord.
Ja, precis.
Exakt. Ja, och då ta en flytt till en osäker destination skulle ju kunna riskera det också. Erik Hamrén är ju väldigt noggrann med att man ska spela kontinuerlig A-lagsfotboll för att ha en chans att vara med i det svenska landslaget. Annars kan ju vem som helst uppenbarligen ryka. Så att om jag var Albin skulle jag njuta som fan av livet just nu bara. Mm.
Det gör han säkert, tror jag.
Det tror jag också han gör.
Faktiskt. Här har vi fått en fråga från Dennis Håkansson. Han är inne på det här med Klopp och Wenger. Vad tror ni om att Wenger och Klopp byter klubb med varandra? Skulle nog kunna gynna båda lagen?
Ja, aldrig varit med om att två tränare byter så direkt. Och
det är väldigt sällan spelare gör det också.
Ja, väldigt sällan också. Ja, men det känns ju som Klopp skulle kunna triva sitt Arsenal, det är jag övertygad om. Jag tror aldrig att Arsene Wenger skulle triva sitt Borussia Dortmund, tyvärr.
Det känns ju, går han någonstans så är det ju hem till Frankrike.
Precis, och då Monaco har man ju pratat om eftersom det är hans gamla klubb. Liksom. Mm. Men den satsningen just nu tror jag inte han litar riktigt på att spela inför. Alltså, även tränare vill ha lite publik, kan jag tänka mig. Och just nu känns det som att de håller på att montera ner det där laget fullständigt. Vi får se vad som händer med Moutinho. Någon borde ju hugga på honom snart, apropå ingenting. Så att om Wenger, jag tror att han rider väl ut sitt kontrakt i Arsenal. Är han liksom inte sugen på mer där sen, så tror jag att han har alla möjligheter att gå till ett PSG. Och då kan folk säga att ja, men han är ingen miljardmänniska, han ska inte satsa så mycket. Men bygga upp en ungdomsakademi med oändliga resurser, vilket ju man får göra även under FFP. Det tror jag skulle locka Arsène Wenger rätt mycket, och det är han en unik möjlighet att göra PSG.
Mm. Anton Johansson undrar, Nani har röstats fram till månadens spelare 2 månader i rad i den portugisiska ligan då. Har han någon framtid i United? Han är ju bara utlånad därifrån till Sporting från Manchester United.
Ja, nej, alltså
det känns som att han har gjort sitt i Manchester, va?
Det känns så, det känns inte som han är jättesugen på att komma tillbaka heller. Och under nuvarande tränare så var han väl inte den typen av spelare han ville ha riktigt. Så att, det känns som United ska vara glada om när han ökar sitt marknadsvärde lite, så att han kom vidare i sin karriär.
Ja, precis. Gustav Ågren skriver, Nastasic, någon måste väl hugga honom. Och där har vi ju faktiskt en mittback som kanske kan vara till salu.
Ja, och då kommer det igen, hur mycket bättre är han än de andra? Alltså det är klart att han är ju bättre än Uniteds backlinje, så jag brukar ta som exempel. Men de andra Zeleta mittbackar har ju liksom alltså det är fortfarande den här avgörande mittbacken alla är på jakt efter, den här som man kan bygga ett lag kring i framtiden. Och det är jag inte säker på att han är, om han ska spela
alla ute efter Rio Ferdinand-värvningen från 2004-2003. När var det? Han kom till Manchester United.
Länge sedan, det årtal och sånt där. Jo, men exakt, men den typen, du kan gå in jäkligt tungt på en kille för att du vet att du kommer liksom kunna bygga kring honom under många, många år. Om någon är lite sugen så tycker jag att det börjar bli läge att rycka Thiago Silva snart däremot.
Thiago Silva, ja. Har vi ju inte haft. David Luiz har förstört honom. Ja,
han har förstört honom. Han har ju sänkt honom fullständigt. Han är ju direkt dålig nu, Thiago Silva. Det är ju skrämmande att se. Och han är ju inte, alltså han är ju den som man aldrig trodde skulle gå ner sig överhuvudtaget, för han känns så otroligt jävla stabil på allt han gör. Men någonting har hänt, och det är väl kanske att han får lite för mycket defensivt ansvar när David Luiz inte tar något defensivt ansvar i vanlig fall. Det är liksom som är hans spelstil. Men är man sugen på en Thiago Silva, vilket man borde vara, och man har väldigt mycket pengar, vilket Manchester United har. Inte nu i januari kommer det inte gå, men framåt sommaren, om Thiago Silva inte blir bättre, så tror jag PSG absolut skulle kunna fundera över att sälja honom. Jag tror också att Thiago Silva, det känns som han liksom har antytt att han inte tycker att PSG är superroligt. Han har ju hela tiden varit inne på att han skulle kunna tänka sig gå tillbaka till Milan, och han skulle nog vara flyttbar, tror jag, framåt sommaren. Mm. Om det, han inte spelar upp sig.
Nej, precis. Och där är ju frågan med kontrakt och pengar och ett PSG som inte behöver...
Så är det, och som,
men tacka ja till någonting.
Samtidigt behöver PSG tacka ja till någonting nu, om de ska ha sitt FFP-balansgång, om de inte ska fuska sig hela vägen runt det. Så då finns det möjligheter, och det skapas ju väldigt mycket utrymme. Det är det som gör Zlatan-situationen också intressant, att han kommer inte kunna vara kvar i PSG om han inte är en given startspelare längre. Om man går ner sig lite, så kommer ju hans lön vara alldeles för stor, och liksom skapa för mycket hinder för att de inte skulle vara sugna på att öppna den luckan.
Mm. Love Thunberg undrar, hur stor är sannolikheten att Cole lämnar för Crystal Palace eller MLS? Alltså Ashley Cole.
Cashley,
floppen får man väl säga i Roma. Han har ju inte tillfört sig jättemycket, och de flesta Roma-supportrar vill ju helst ha någon annan på den här positionen.
Ja, det känns som Cashley vill ju ha sitt äventyr där. Han drog till Rom och fick ett bra liv. Han kanske... har lite för låga sportsliga ambitioner så här på ålderns höst.
Det enda man kommer allt, komma ihåg liksom. från Cashleys tid i Roma, tror jag, är det där lagfotot.
Ja, ja, det är fan ett bra avtryck alltså.
Ja, jag tror att det är det bestående avtrycket som han kommer göra på det här äventyret.
Det är väldigt målande bild av hans äventyr också.
Crystal Palace?
Nej, alltså jag tror inte Ashley Cole kommer åka hem till England igen. Han har liksom gjort sitt där, och det känslan är ju att han har växlat ner sina sportsliga ambitioner. Jag tror att det är också en del av förklaringen till att det kanske inte gått så jäkla bra. Att han fan inte, han ger nog, det är svårt att se att han ger 110% varje träning för tiden. Jag tror inte han är så motiverad längre. Och då är väl MLS ett...
Det är väl dit man går då?
Det är väl dit man går, och det känns som han skulle kunna gå dit och vara lite stjärna och njuta av det.
Varför inte indiska ligan?
Eller hur? Den är ju slut nu tyvärr, annars hade han ju...
Men det var ju slutspel nu.
Ja, exakt. Så att, det är kämpigt. Och han är väl ungefär 10 år för ung för indiska ligan också.
Den är liksom... Fantastiskt underhållande fotboll därifrån.
Ja, fy fan, vad dåligt det var. Hoppas alla såg någon match, för att herregud.
Alltså, det var många år sedan jag senast såg en back som tog alla insparkar för ett lag. Det känns så jävla korpen liksom.
Men det gick så sakta, alltså det gick så hysteriskt sakta. Alltså jag har sett en match, ska jag säga, jag har inte sett mer. Då var Robert Perez bäst på plan. Jag tror inte han lämnade mitt cirkeln på hela matchen liksom. Han bara vände sig om och slog passningar därifrån. Alltså det gick så otroligt.
Allsvenska lagen hade ju inte gjort bort sig i den indiska ligan.
De hade ju spelat hem där med dunder och bång, alltså såklart. Men det intressanta är att det var ändå så här 50 000 på läktarna. Alltså det är ju en kommersiell succé, så det skriker om det, så det kommer ju fortsätta. Och indierna verkar ju helt jävla tokiga. Alltså man ser ju bara bilder från flygplatsen när liksom Pires och Ljungberg och de här landar, och de är ju helt jävla galna. Mm. Bara när Bojan Djordjic lyckas få någon sån här banderoll, det är så legend liksom. Ja, han lirar för klubben i 4 veckor typ, men okej.
Men han tar ändå ett rött kort från bänken.
Det är fan stort, jag gillar ju Bojan. Man kan snacka skit om att han drar till Indien, men han är ju den som liksom man kan hylla för att han drar till Indien. Han var ju klar med sin karriär. Han lirar ju Division 1, Superettan, lirar med Vasalund. Vad fan, dra till Indien och göra lite pengar och
bli lagkapten.
Lagkapten, lirar Materazzis lag liksom. Får spara alla de här bilderna när han hälsar på Del Piero innan matcherna, och bara spela inför 50 000. Fan, all cred till Bojan. Han gjorde ju det där sagolikt bra. Och han blir ju legend.
Ja, exakt. Bara en sån
sak.
Åter till Ashley Cole då. Men han är väl för bra för indiska ligan ändå, va?
Ja, herregud, han är 10 år för ung för den. Det kan vi konstatera.
Ja,
så, men MLS känns ju som, alltså, det är klart, jag tror att han kommer vara kvar i Rom i alla fall ett halvår till, så känns det ju. Sen till sommaren, då, om det inte utvecklas det här, då får han ju fan lämna liksom. Så känns det ju verkligen. Men då är väl MLS kanon.
Man ska ju inte underskatta satsningen på soccer i Nordamerika just nu. Det är väldigt mycket pengar att hämta på den marknaden, och MLS håller på att växa till sig, i alla fall till en nivå man inte har varit på tidigare, även om man har långt kvar till de europeiska ligorna.
Så är det, och de börjar värva lite spelare till även till NASL, jag vet inte vad den heter, andra ligan där, också börjar utvecklas. Så att det händer grejer i USA, absolut. Det finns pengar att hämta, absolut.
Och det finns publik för första gången egentligen.
Det finns publik.
Du har ju liksom vuxit upp fotbollsstäder i USA, inte minst liksom Seattle. Har ju ett snitt på vadå, 40 000?
Ja, och det är ingen dålig liga. Alltså, det är ju absolut en elefantkyrkogård. Men liksom, om man ser till killarna som gått dit, många av dem kommer ändå tillbaka på lån till Europa, till diverse Premier League-klubbar och annat, och gör liksom absolut inte bort sig under off-season där borta. Så att ligan håller rätt hyfsad kvalitet också. Det är ingen snack om det. Det händer grejer där.
Vi hoppas att de inte ska få för mycket inflytande bara.
Nej, men man blir
det är ju lite oroväckande.
Vi är ju alltid rädda när de här Qatar och Indien och alla, och så finns det mycket pengar som helst. För att man vill ju inte att liksom att de ska gå för tidigt, att Samuel Eto'o ska dra till Ryssland för tidigt. Man vill ju se dem i, alltså det man njuter av. Man kan ju håna Premier League och hata Premier League för att det blir så kommersiellt, men det man älskar med de här ligorna och lagen och Real, att de är så överlägsna och allting, det är att man får se världens bästa spelare tillsammans och mot varandra liksom i de här stora Champions League-klubbarna. Det är ju det man vill, det är ju liksom den ultimata fotbollsupplevelsen, när du har två av världens 22 bästa spelare, liksom hela världens 22 bästa spelare mot varandra. Skulle det spridas ut i för många världsdelar så kommer det ju bli ont om de matcherna. Det vore ju tråkigt.
Ja, det vore ju verkligen. Sen vet vi att med den enorma ekonomin som finns där borta, det stora landet i väst, så att blir de intressena allt för starka, så kommer det vara omöjligt i den här kommersialiserade fotbollsvärlden för de traditionella värdena att kunna hävda sig. Som vi ju gillar att hålla fast
vid. Ja, men kollar man löner så är ju amerikansk fotboll och basket och så ligger ju före fotbollen. Alltså de har ju enorma jävla löner där. Så att, klart
det är egentligen bara superstjärnorna, alltså Ronaldo, Messi och Zlatan och sådär som kan... De går ju faktiskt förbi dem också.
Ja, de bäst betalda är ju liksom inte... Det är ju inte fotbollsspelare i världen, utan det är ju de här baseball och annat, de allra största. Sen ska man väl också säga, anledningen till att många fotbollsstjärnor åker till MLS och avslutar karriären, alltså ett av skälen som nästan alla nämner, är att de kan leva ett väldigt bra liv där, som inte igenkända där. De kan ju gå liksom anonymt på gatorna. Det finns ju en anledning till att Zlatan semestrar i Miami liksom. Skulle fotbollen bli enorm så försvinner ju den lilla attraktionspunkten, och den tror jag ändå är rätt viktig för att få de här då lite äldre stjärnorna kanske.
Frågan är när det vänder och vi börjar värva spelare på allvar från MLS då till storklubbarna. Det har inte riktigt börjat, de har inte riktigt börjat producera så mycket stjärnor än.
Men det var väl Bradley som var fullständigt rasande över att han inte fick någon chans i Europa.
Ja, men det har ju funnits Landon Donovan har väl i perioder ändå liksom en MLS-fostrad spelare som
var väldigt bra på Championship Manager en massa år sedan.
Ja, precis. Ni som pysslar med det.
Exakt.
Men han gjort det bra i Everton när han kom dit och semesterspelade lite grann.
Han var ju en bra Premier League-spelare liksom, men han är amerikansk fotbolls kanske största spelare genom alla tider nu hyllas han som. Det säger ju en del, alltså det är ju en bit kvar tills de får en riktig toppspelare.
Går ju rykten om att han och Robbie Keane inte drar jämnt ju i LA Galaxy.
Så kan det mycket väl vara. Nu ska ju Landon lägga av i alla fall, så att det är väl lugnt.
Robbie Keane går ju att inte dra jämnt.
Men vad var det för jävla guldfest? Såg den? Det var ju mest pinsam jag sett. Alltså de hade bilder, finns bilder, ni får gå in på YouTube. Det finns bilder från Galaxys omklädningsrum när de firar titeln och de står och sprutar champagne på varann. Och då, vad har de då? Jo, de har skyddsglasögon på sig. Alltså jag vet inte om det är någon amerikansk försäkringsgrej här eller vad fan det handlar om liksom. Vad fan håller de på med? Herregud. Ja, grabbar, nu ska vi fira, så om alla tar varsitt skyddsglas, kan ni dra på overall också, lite så här hörlurar och grejer, och så firar vi sen, så då är det säkert för alla.
Men de kanske minns den här historien från när Jari Littmanen fick en kapsyl var det, va? Det var någon som skulle öppna en sån här snusdoseöppning och fick kapsylen i ögat och missade flera matcher.
Det är Lex Littmanen där.
Det är Lex Littmanen. Så är det. Du, ska vi fortsätta prata lite fotbollsövergångar?
Ja, det kan jag göra.
Vi drog iväg till USA där.
Skyddsglasögon.
Ja, det gör inget. Och vi tar en fråga ifrån Oskar Johansson. Det här är en ganska generell och bred fråga får vi säga. Sannolikheten att det sker någon stor övergång i vinter, likt Hummels till United, De Gea till Real eller, och så vidare. Hur ser vi på chanserna? Det är ju inte så ofta det händer i januarifönstret, den här typen av jättevärvningar. Just Hummels känns ju trolig. De Gea mitt under säsong till Real, nej va?
No fucking way. Nej, det kommer inte att hända. Det gör inte, framförallt byter du inte målvakt i januari om du inte har total panik. Som ju, det finns en engelsk klubb som har. Skulle kunna göra. Nej men de stora värvningarna, det är ju, då är det ju panikvärvningar. Så är det. Du värvar ju inte, du går inte in och betalar 500 miljoner för någon som du har någon långsiktig, alltså, du tänker ju inte innan säsongen, men januari då förstärker vi, då har vi en halv miljard att lägga på en spelare liksom. Det är om du har duktig panik. Problemet just nu är att de klubbarna med mest pengar har ju inte panik. Så att, och det krävs ju ofta att en sån sätter igång det här för att det ska liksom, för att karusellen ska starta. Vi har ju ett Liverpool som har panik, men de har ju samtidigt en FFP nu som de har fått en varning och är under utredning. Så att de kommer ju inte gå in tungt. De har inga pengar till det.
De kommer för att då gå emot Expressuppgifter inte att lägga en halv miljard på Karim Benzema i januari.
Det kommer de inte göra. Det skulle de inte få göra heller. Det skulle de kanske göra om de hade möjlighet. Men...
Daily Express har seglat upp som något av den största dyngspridaren i sociala medier när det kommer till fotbollsrykten.
Men alla går ju med nu. Jag tycker även liksom Guardian har börjat flörta med liksom så här helt jävla absurda grejer. Så att det...
Ja, men det finns ändå ju skäl. Jag tycker The Guardian kan ändå så här... vignettera, som vi brukar säga det, som rumor mill, att det här är rykten hämtade, ungefär som vår Silly-blogg.
Absolut,
att det är liksom, vi lägger allt det här på ett ställe för att det är kul att ha med, och det drar ju förstås trafik när man har snaskiga rubriker om stora stjärnor.
Så är det, samtidigt så känns det som de börjar sprida allt mer själva också, som inte bara lilla rumor mill, så att det känns som alla hoppar på taget. Men det är ju
snart
intresse.
Bara BBC kvar med någon sorts trovärdighet.
Så är det ju. Nej, men om man ska... Pedro skulle ju kunna bli en stor övergång. Jag tror inte han skulle ju inte kosta en halv miljard liksom, men han skulle ju kunna sätta igång lite pengasnurr i alla fall. För Barcelona har ju också sin lilla transfer ban där. Vi får se hur det går med den, om de hinner behandla det innan januarifönstret, eller om de kan fortsätta värva. Kan de fortsätta värva så finns det absolut luckor att fylla det laget också, så skulle kunna sätta snurr på grejerna. Så Pedro eventuellt, det sker absolut inte. Hummels extremt tveksamt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Johan Morberg undrar, vilket av nedflyttningskandidaterna i Premier League gör den obligatoriska Ken Wen-Jones-värvningen? Ja, någon ska ju värva honom.
Exakt, någon ska värva honom.
Vart är han nu? Jag har inte koll vart han är riktigt.
Ja, vi får googla Ken Wen-Jones nu. Så här kan vi inte ha det.
Nej, men vad fan, stack inte han till Swansea eller något sånt där?
Tystnaden när man googlar på mobilen.
Ja, precis. Jag gissar på Swansea.
Du gör det?
Ja, jag tror fan han är i Swansea. Konstigt nog.
Så han är ju någon bottenklubb i alla fall. Kan vi,
ja, Swansea är ju ingen bottenklubb. Andra
Cardiff.
Sidan. Ja, det var Cardiff. Oh, Wales, det var därför det var därför jag hamnade i Swansea.
Ja, exakt.
Ja. Just att det var där nere någonstans.
Jo, men sådana affärer kommer ju genomföras. Nu ska väl inte Ken Wan-Jones flytta kanske. Men de här, det finns ju många halvbra engelska fotbollsspelare, Premier League-spelare som kommer byta klubbar till överpris i panik där i botten. Så är det ju. Problemet är att de byter ju ofta efter att liksom det dyker upp en möjlighet. Så de brukar vara väldigt svåra att förutse innan. Man vet liksom inte om Odde Winge ska starta bilen eller inte i år. Utan det händer ju som av en händelse den sista dagen. Så att sådana spelare kommer absolut cirkulera. Ken Wan kanske är sugen igen, jag vet inte.
Ja, varför inte? Det dyker upp ett förslag från Leicester till exempel. Ja.
Ja, men det finns ju pengar långt ner i Premier League också, ska man inte underskatta. För att det är ju sån enorm Absolut. Förlust att åka ur. Så att de gillar ju att investera och försöka köpa sig ur sina problem.
Mm. Viktor Lundqvist. När ska Perez få vreden han förtjänar? Men jag tror att det ska stå credden.
Ja.
Det är två helt olika saker.
Det kan man säga.
Vi läser det som credden, tycker jag. Ja. För när man läser hela frågan sen så blir det mycket mer rimligt. När ska Perez få credden han förtjänar? Folk säger att han är galen när han säljer Özil 2013 och Di Maria 2014. Ändå blir Real bara bättre och bättre.
Ja, samtidigt så är det inte så jävla svårt kanske när du kan köpa vad fan du vill också. Jag tycker ju fortfarande att det var lite konstigt. Alltså, framförallt tycker jag Xabi Alonso var en lite märklig affär. För nu har de lite intressanta problem. Luka Modric borta. Men samtidigt så var då de får in Toni Kroos. Det är ju inte så svårt att förstå att det kommer fungera. Liksom. De värvar Gareth Bale. Det är inte så svårt att förstå att det kommer fungera. De värvar ju på den nivån att du behöver inte direkt scouta. Liksom, utan du tar ju världens bästa spelare.
James Rodriguez.
James däremot tycker jag att vi kan måla ut som en flopp snart. Han är absolut bra, men det priset och liksom, och Peres har ju själv sagt att han köpte ju bara honom bara för att han var bra i VM. Han visste ju inte ens hur han var som spelare liksom. Var passade han in 4-3-3? Nej, ingen aning. Hur mycket har du sett? Nej, jag såg honom i VM, han var bra.
Vi tar honom.
Det sa han på sponsorträff liksom. Så. Men ja, men vi kan väl hylla Peres, tycker jag ändå. Han verkar ju hålla sig inom FFP-linjerna. Han kom ju till ett dukat bord, de liksom har ju det kanske starkaste varumärket i fotbollsvärlden. Det gör ju att de kan värva de här spelarna. Det är ju inte så att de har någon Qatar som står bakom och pungar in alla pengar, utan de har ju en enorm jävla inkomst från liksom rätt saker. De har inte byggt ett vattenkraftverk, utan de har gjort det på fotbollsmeriter. Samtidigt så ska de ju tydligen bygga ett jävla Disneyland nu med real prägel liksom, ett real land i typ Qatar, om jag inte minns helt fel.
Antagligen.
Som ska få in
en ö där någonstans.
Och så är det väl med något lyxhotell och. Ja. Men det är det här som är, apropå FFP, det är, folk kommer ju leta efter såna här inkomster nu. Och då är, i ett nöjespark, är det en fotbollsinkomst? Får man räkna den nu FFP eller inte? På ett sätt är det ju inte det, eftersom det är nöjespark. Det är ju inte fotboll att göra. Samtidigt så säljer du på, liksom om du gör en fotbollsberg-dalbana och du har en, liksom en Gareth Bale-land och ett någon jävla Ronaldo spökhus får vi ana att det är då. Eller det är väl något spegelrummet kanske. Det måste ju
ja, det annan. Måste det ju vara. Ja. Lustiga huset.
Ja, det är ju Peppe som är spökhuset såklart. Men, nej, men då är det på ett sätt också en fotbollsrelaterad inkomst. Det är det som blir så jävla absurt med det här. Det finns ju en turkisk klubb som liksom har byggt ett kraftverk för att få in pengar. Det är helt störda saker som pågår. Men cred till Peres, absolut. Han tog ju La Decima, det är det han var ute efter. Och det som skulle skriva in om historien. Så att, vi bugar för Peres. Även fast jag tycker fortsatt att han är en galen man.
Han är en galen man.
Men det är man gillar honom också.
Ja. Det är för få galna män.
Nej, det är inte.
Förlåt. Det är det absolut inte.
Det är precis lagom många.
Typ. Marcus Willerhausen undrar om Borini byter klubb, vilka kan vara aktuella? Och det blir ju Sunderland i sådana fall, tillbaks dit han var utlånad och ja. De la ett överbud på honom som alla var sjukt nöjda med på alla håll och kanter utom Borini själv, och då hamnade han bland fiskpinnarna långt ner i frysboxen och
ja, och han behöver ju bara få speltid, få fart på det där igen. Jag tycker att han, jag förstod inte riktigt värvningen av honom. Jag tyckte han var lite hypad då. Det har ju inte gått så jäkla bra. Vi satt ju hela, om man ska prata lite Liverpool, vilket du gillar att göra, så satt vi hela sommaren och efterlyste det här. Liksom, när kommer prestigevärvningen? När kommer den stora värvningen? När kommer liksom den pålitliga etablerade spelaren som man vet kommer gå in och lyfta laget och liksom fylla luckan? Han kom ju aldrig. Han gjorde ju verkligen inte det. De tog ju framtidsnamn och lite jokrar och bara så. Nu har de ju i stort sett ingen som har lyckats slå sig in i laget och övertyga överhuvudtaget.
Jag tror att Brendan Rodgers såg Adam Lallana lite grann som den spelaren. Den åldern, han ska göra sitt absolut bästa just nu. Var väl kanske ligans näst tredje, fjärde bästa spelare förra säsongen, enligt de flesta. Men,
hade gjort ett bra år.
Ja, exakt. Det är väl just
hade
det.
Aldrig bytt klubb.
Det finns, vet du vad? Då fyller jag på med Arvid Karlssons fråga här. Eftersom Liverpools värvningskommitté är totalt värdelös, hjälp dem. Vilka värvningar kan styra upp detta katastroflag?
Ja, det går ju inte i januari, så är det. Du kan inte lyfta, för du kan inte byta sex spelare i januari. Du gör liksom inte det, för att det blir en för kostsam affär. Nu får de ju bara försöka rädda säsongen, och då tycker inte jag att de ska sparka Brendan Rodgers. Det tror jag inte är rätt grej, utan satsa på lite förtroende och försök liksom bygga en Lallana och liksom försök lyfta dem så de når sin fulla potential, de här Lazar Markovic och det är fan enda hoppet. Sen får de agera framåt sommaren och hoppas att de inte hamnar för långt efter dem.
En målvakt behöver de värva.
Ja, alltså. Absolut, och det har vi pratat om förra.
De kan fan inte stå med Brad Jones längre. Jag blir fullständigt galen på det där. Alltså.
Så är det, men då har vi ju på julbordet vår sill Victor Valdes. Jag tycker att jag blir förvånad om de inte försöker där. Nu är ju den senaste uppgiften att det är Ochoa de är och sliter i, som Erik var och varnade lite för. Och om man ska lyssna på dem som sett Guillermo och Ochoa mer än bara i VM, jag har väl i stort sett bara sett dem i VM. De säger ju att det här är liksom en joker-målvakt. Det här är en Thomas Ravelli. Han var ingen bra innan mästerskapet, och han har tydligen inte varit så bra efter mästerskapet heller eftersom man inte får spela. Så att det, ska man gissa hur det ligger till där, så tror jag att Liverpool just nu lägger bud på alla målvakter de har liksom, för att bygga någon slags bruttolista och se vilka som egentligen är tillgängliga, vilka de kan få. Och jag tror inte att Ochoa är liksom högst upp på den listan. Jag tror att han kan vara en av 10-15 målvakter de just nu kollar om de är tillgängliga. Och får de nej från 9-14 stycken, så kanske han blir aktuell. Men jag tror att det finns ett koppel av namn före som de hellre vill ha.
Vi var väl inne på det i måndags, tror jag. Ett lån av Peter Cech. Det är någonting som jag tror att Chelsea skulle...
Du tror på den?
Jag tror att Chelsea skulle vara intresserad av det. Ja, att Liverpool helt enkelt, han skulle inte få spela mot Chelsea till att börja med.
Nej.
Eftersom det är ett lån och inte en försäljning. Jag tror att Chelsea skulle vara nöjda med att Peter Cech var kvar i klubben och fick speltid. Och fick väldigt mycket bollar på sig, skulle han ju få dessutom med den backlinjen. Han skulle få slita lite grann.
Hur förklarar man för Peter Cech att du ska bli utlånad till Liverpool? Det tror jag inte går.
Att han ska få speltid.
Ja, men känslan med honom är att han liksom... Han är ju sånt stort namn, så att jag tror dels rent egoistiskt så brukar fotbollsspelare hata lånaffärer. Alltså om du blir utlånad, det är ju ett litet hån mot dig själv. Det tror jag inte Peter Cech kommer gilla. Han kan ju egentligen bara förlora på en sån lånaffär. För att om han ska byta klubb, om han vill ha speltid, då ska han byta klubb i sommar. Det enda han skulle kunna göra i Liverpool är att förstöra sitt namn. Han är ju så högt aktad nu, han behöver inte bevisa något. Så att jag tror inte det finns en suck att han åker på en lånaffär till Liverpool och ska vakta en mål. Jag tror att de har... Ska de ha en etablerad världsmålvakt, så får de nog ta Valdes och hoppas att hans knä håller och att han är lika bra fortfarande. Mm. Annars så står det en Ochoa där helt plötsligt, och då kan vad som helst gå in och då kan vad som helst räddas. Så det är ju inte den långsiktiga säkra pusselbiten de vill ha knappast. Fan, ring Valdes innan United värvar en för bra andra målvakt.
Han är ju tränare 6 mil bort.
Ja, exakt. Och han ska ju inte vara reservmålvakt i Manchester United. Det är han ju för bra för.
Om vi stannar i Manchester då, så har vi fått en fråga från Linus Bergström. United är ute efter backar. No shit. Borde inte en sån som Shawcross i Stoke vara ett intressant namn? En av höstens absolut bästa spelare, tycker jag. Han har varit briljant i Stoke. Framförallt nu den andra halvan av hösten tycker jag han har varit riktigt, riktigt bra. Men det är ju en... Det är ju inte en spelare du vinner ligan med.
Nej, och han kan ju förstöra benpipor liksom. Men jag tror inte att han är den liksom... Ska Manchester United ha en ny mittback nu, så behöver han ju kunna fler saker än vad Ryan Shawcross kan göra. Framförallt i ett sånt lag som de tänker sig att de ska bli. Och nu är de ändå trea i ligan. Det ska man hylla Van Gaal för, tycker jag. Han får lite för lite cred för det just nu. Men de behöver ju en betydligt mer spelande mittback också. De behöver ju inte bara någon som kan försvara. För om du ska ha... Vad det är Manchester United som ska slå som titlar, så är det en försvarsspelare ska ju nästan göra lika mycket offensivt som defensivt, känns det som. Det är ju inte bara vara spelförstörande, och jag tycker inte att Ryan Shawcross har den bredden kanske. De är nog ute efter bättre spelare än så.
Ja, det gäller ju där för Manchester United, med tanke på att man har Carrick som har gjort det faktiskt väldigt bra när han har gått ner. Och också han tar ju ett väldigt stort defensivt ansvar även när han spelar på mittfältet. Så att det finns ju en speluppbyggare som kan droppa ner och som kan finnas där. Så att det jag ändå tycker att man har saknat lite grann i Manchester United, det är ju faktiskt någon som står rätt, någon som är tuff, någon som knoppar bort den där bollen och som faktiskt ser till att motståndaren inte kan springa igenom mitt försvaret. Och det är han ju bra på.
Det är han ju bra på. Samtidigt tycker jag att United nu har spelat upp sig så pass mycket så att de behöver liksom inte hitta den här paniklösningen på kort sikt. Jag tycker att de ska fortsätta bygga sitt långsiktiga projekt nu. Och Ryan Shawcross är ju inte den som ska liksom spela på Manchester Uniteds, alltså i deras mittförsvar de kommande 6 åren. Det tycker inte jag att han är. Så om jag var dem skulle jag nog hellre gå för någonting annat. Alltså just nu är de ju på väg att säkra en Champions League-plats. De är ju trea. Och lagen närmast efter är lag vi tror kommer falla nu när januari kommer det bli lite mer intensivt matchande med West Ham och 15 och sådär. Och då har de ju chans att rycka där. Bara de säkrar den Champions League-platsen så... Alltså de ska inte vinna ligan i år. Så bra lag har de ju inte. Men kan de säkra den inkomsten och liksom redan nu börja förbereda sig för sommarfönstret, så då tycker inte jag att de ska ta in någon försvarare som är lite för dålig egentligen. Och sen de får dras med på något 3-årskontrakt sen. Utan då ska de nog sitta lugnare i båten och inte ha panik kring sin försvar helt plötsligt. Vilket jag aldrig trodde skulle säga tidigare i höstas. För att det är helt sensationellt vad dåliga spelare de har där egentligen. Men Van Gaal, alltså fan, de är ändå trea nu, de är på säkert Champions League. Det är ju fantastiskt bra gjort med ett sånt framtungt jävla lag. Så att,
kräm till honom. Men om vi gör så här då, vi fyller på med Adam Fröbergs fråga. Bästa rimliga mittbacksvärvningen till United då? Han nämner några stycken här, bland annat Shawcross, men han nämner också Flair, Miranda, Otamendi.
Ja, alltså, det är mycket snack om Otamendi nu, men ingen av dem där känns...
Ska vi lägga till Hummels där?
Ja, det kan vi göra. Men om man ser just, hellre gå för sommaren och gå för en Hummels då tycker jag, än att försöka lösa en Otamendi till en jävla överpris nu. För han kostar väl 12 miljoner euro tror jag när han kom till Spanien nu, och då får du ju mer än dubbla det om du ska lossa i januari tror jag. Och det känns det ju inte som det riktigt värt. Så att, fan, man tror inte att man ska säga det här, men jag tycker inte att United behöver ha dunderpanik på mittbacksfrågan i januari trots allt.
Nej, vi får se.
Det är helt sjukt, det är helt stört. Ja. Hur är det möjligt? Fan, Tyler Blackett. Han kommer nu.
Tyler Blackett. Johnny Evans är väl deras bästa back annars nu för tiden.
Ja, vad fan, det funkar uppenbarligen. De är som sagt trea i ligan, så jävla illa är det inte just nu. Så att, gå för sommaren. Försök övertala Hummels att det här med Champions League är det bästa som finns. Och få loss honom så har de en bra spelare. Det vet du vad du får.
Absolut. Skadehistorik dock.
Absolut, men herregud, har man liksom hållit ihop Rio Ferdinands rygg i 5 år så ska man nog kunna hålla ihop Mats Hummels ett par år
mycket
också.
Mycket tejp.
Mycket tejp, ja. Mycket tejp.
Joakim Hedenberg, han skriver, han blandar lite frågor här, men han undrar, skulle inte Gundogan vara en lämplig central mittfältare för Arsenal?
Nu är han ju lite tjock, Gundogan, just nu. Fortfarande inte släppt sina semesterkilon.
Han är god.
Han är god han.
Ja, men det är väl det man... Det blir ju väldigt mycket spekulationer när Dortmund går som de går.
Ja.
Och det finns så mycket kvalitetsspelare i det där laget som... i en klubb som dessutom inte sitter på de här största finansiella musklerna, utan som kan ha svårt att tacka nej till ett stort bud. Vi vet ju att Royce inte kommer dra in några jättepengar om han inte sticker nu i januari med den utköpsklausulen. Alltså, det är en spelare som kanske är värd drygt en halv miljard i dagens fotboll, men som ändå bara kommer gå för de här 250. Det öppnar ju för att en Hummels, en Gundogan och så vidare, en Mkhitaryan kanske också kommer lämna. Frågan om det blir nu i januari redan.
Ja, det är ju en märklig situation, för de har ju fortfarande en städad ekonomi. De förlorar väl omkring 300-400 miljoner på CL, att de inte är med där nästa år, vilket vi tror att de inte kommer vara. Samtidigt får de in, Royce kommer de att sälja, där de inget val, så han kommer ju försvinna. Då får de in 250, de har nästan täckt det då. De kommer ju av ekonomiska skäl inte behöva sälja så mycket mer om de inte skulle behöva finansiella muskler för att värva. Samtidigt i den situation de är, så tror jag att det är svårare att värva så bra spelare som de redan har i laget, och lättare att behålla dem. Så att jag tror att det är det de får satsa på. Och då är frågan om en till ska gå, hur man resonerar. I en sån klubb så känns det som att en Mats Hummels som varit trogen så länge och faktiskt tackar nej till väldigt bra bud när han varit på toppen av sin karriär. Det finns ju någonstans liksom att du ska kunna betala tillbaka till honom också. Går han in på kontoret och säger, ja, nu har Manchester United kommit med det här, jag skulle jättegärna vilja ta det, jag ser gärna att ni släpper mig. Då kanske man någonstans är skyldig en sån kille och faktiskt överväga det. Däremot om Mkhitaryan går in, det är inte riktigt samma grej. Om Gundogan går in, det tror jag inte är riktigt samma grej. Jag tror att de ska försöka behålla dem. Och jag tror framförallt att Gundogan själv ska försöka gå ner i vikt lite, tappa några kilon och komma i form igen, snarare än att titta efter en annan klubbadress.
Men han är god.
Han är god han är god, rund och glad.
Nej, gillar en rund liten Gundogan.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det är ju fin spelare. Han,
ja,
skulle ju...
han är ju underbar i sina bästa stunder.
Ja, men jag tror inte att han skulle gå in och lyfta ett Arsenal i sin nuvarande stund, om man säger så.
Du, vi har fått en fråga om Allsvenskan.
Ja.
Känner du dig sugen på Malmö FF?
Ja.
Vår nya storklubb.
Ja, exakt.
Eller nya storklubb, det är ju dumt att säga. De
har vår tillfälliga storklubb.
Vår tillfälliga storklubb. Igen då. Det skrivs i Norge om att Eikrem från Cardiff ska ha brutit sitt kontrakt och var på väg till just Malmö FF.
Ja.
Hur ställer du dig till den värvningen?
Alltså, ska Solskär ta över eller vad är det som händer?
Ja, precis, vi kommer ihåg att Solskär värvade in halva tippeligan till Cardiff.
Ja, Eikrem var väl den här, han hade väl honom i Manchester Uniteds ungdomslag, han tog honom till Molde, han tog med honom till Cardiff. Och han var väl aldrig tillräckligt bra för Cardiff egentligen. Men Han ska ju vara en spännande spelare, så det hade varit intressant. Man sitter ju och väntar på att Malmö faktiskt ska förstärka nu också. För nu håller de på att bli fullständigt sönderplockad. Och det känns bara för att skicka en signal, känns det rätt viktigt att de faktiskt tar in någonting snart av värde. Det går väldigt trögt tycker jag på värningsfronten.
Mm. Vi har fått frågan här från Timperst, kan han säga. Eikrem till MFF realistiskt, hur bra är han? Vilka andra spelare som är för bra för allsvenskan är realistiska?
Jag ska ärligt säga att jag har fan ingen aning om hur bra Eikrem är. För liksom, det är inte så att vi såg och tittade på tippeligan och målde så jävla mycket. Och i Cardiff får inte spela. Men han har ett bra namn i Norge. Han har bra liksom, resumé där. De talar gott om honom. Så att det känns väl som ett intressant namn utan att veta egentligen någonting om honom. Annars för bra för allsvenskan, det är så svårt. För just nu så är det ju inte. Vi har ju Sebastian Eriksson som ska hem ju. Det är väl sådana namn man kan kolla på.
Ja, det är återvändare som skulle kunna vara...
Exakt. Ja, jag men det finns ingen ny Marcus Rosenberg där som ens...
Skräll, ja men det är väl om... Vad vet jag... Kim Källström skulle liksom bestämma sig för att... Ja, men nu funkar det inte längre att återvända och snappas upp av ett Malmö FF eller...
Som det när man pratar med de här landslagsstjärnorna. Vi brukar ju ställa den frågan om allsvenskan ganska ofta. Och det är ju ingen som är speciellt intresserad. Kim Källström har väl mer eller mindre uteslutit det. Han går ju bra i Ryssland också och ska väl stanna där förmodligen. Erkan Sängen vill ju till Hammarby, men inte så länge de spelar på konstgräs. Det finns vissa svårigheter. Den enda som ändå har flörtat med Malmö är ju Andreas Isaksson. Problemet är att han är lite för bra än så länge tror jag. Och de har en väldigt bra målvakt i Malmö just nu också, som ska säljas först i så fall. Så att det är inte där de behöver förstärka riktigt. Annars så tycker jag svenska landslagsspelare just nu, antingen så har de för stort ego för allsvenskan, eller så är de fan inte så bra som man vill att de ska vara heller liksom.
Det känns inte som det borde finnas en drös i den här gamla U21, det här gamla U21-laget med Victor Elm och...
Ja, får lyfta hem Harbutsi, jag vet inte vart han bor nu. Men...
Labinot.
Nej, men Bayrami ska väl hem så småningom, om han får ordning på sina hälsoproblem. Och... Men det här är också killar som sitter
Rasmus
på...
Rasmus liksom... Jönsson, Denny Avdic.
Absolut, men det här, jag tycker att de resonerar väldigt konstigt de här spelarna, för det känns som alla går efter liksom... kändiskap och pengar och värderar inte fotboll så högt. Nu ska ju Melker Hallberg hem igen, ryktas de. Ola Ausson som drog till Italien ska väl också hem snart. Men det är ju spelare som har misslyckats. Danny Avdic, nu går han ju bra, men innan var han misslyckande. Rasmus Jönsson var ju en stor jävla flopp. Liksom. Mm. Men ändå så vill de inte komma hem och vända, känns det som, utan de ska liksom till någon holländsk andra klubb och de ska vidare och vidare och vidare. Jag förstår inte, alltså, om man nu har så höga tankar om sig själv, så tycker jag att man ska... Då borde man vara modig nog att kunna åka hem till allsvenskan, vara riktigt jävla bra om man uppenbarligen är så bra som man tror att man är. Och sen komma ut igen, för då kommer man ut igen. Och om man går hem till allsvenskan och har det ryktet som Rasmus Jönsson har, då kan man ändå skriva ett kontrakt där och liksom ha ganska stora möjligheter att komma ur det kontraktet. Gör en Marco Reus. Och liksom bevisa att fan, är det så bra? Men skriv ett kontrakt som gör att du kommer ut för 10 miljoner igen. Gör det svinbra och sen, då förtjänar du liksom. Det var väl, jag vet inte, ja, men det sämsta du kan göra är att spela dig som bossman i allsvenska liksom, och sen gå till Italien som en jävla fynd, för då går det åt helvete. Utan fan, bevisa, skriv långa kontrakt och fan, är du tillräckligt bra så kommer du bli köpt. Så enkelt är det. Du behöver inte en agent som fixar in din jävla kinesisk klubb, utan då kommer klubbar ringa dig.
Det var ju snack om han, nu tappade jag namnet precis, Atalanta-talangen där från Ögryte från början.
Är det Ola Ausson? Nej.
Ja, precis. Ja. Ausson ska vara på väg till Åtvidaberg.
Ja, exakt. Men vad fan?
Det är rolig värvning.
Det är rolig värvning. Det tycker jag. I så fall, om man gör det, fan kanon.
Kom han tog sig hela vägen till Atalantas ändå seniorlag och gjort någon enstaka cupmatch och sådär.
Ja, men vi satt ju ändå när han drog och bara, det där är det dummaste du kan göra. Så att, nej, men fan, hem och ta speltid. Jag tycker att det, då heder till honom om man väljer Åtvidaberg. För då är det inte så här, då kommer ju folk bara, fan Åtvidaberg, det var ju en osexig klubb. Ja, men fan, det är där du kan utvecklas till en bra spelare.
Så nej, det är ganska mysigt i de östgötska skogarna runt Åtvid.
Åtvid? Ja, ja, jag tar dig på orden där.
Så är det. Hörru du, det är allt vi hinner med idag. Det blev en CL-podd även denna fredag.
Ja, trots att det inte händer. Det är ju på gång nu, det börjar ju bubbla.
Jag har ju fort, det har inte riktigt kommit igång än. Det kan vi väl
konstatera, för att januarifönstret börjar ju när januarifönstret börjar så att säga. Det är inte så mycket som förbereds.
Det är ganska stor skillnad, alltså sommaren har det krattats väldigt mycket för, även om fönstret öppnar först liksom första juli, det stora internationella fönstret, så har det mesta liksom redan krattats och klarats och det är, liksom, det är till och med läkarundersökningar som är gjorda och så vidare, så att det blir ju inte samma sak när säsongen är igång.
Men nu är det fullt fokus på annat också, och sen är det ju möjligheternas fönster, så är det ju varje januari, det är ju en Valdes som är gratis, det är ett Dortmund som man pratar om för att de har problem, det är liksom, det är en Pedro som hamnat utanför startelvan så det skriker om det, det är ju där det finns möjligheter att plocka, men sen helt plötsligt landar en helikopter med Fernando Torres och så är allt bara kaos, och man vet ju aldrig.
Nej. Det är det vi går runt och väntar på.
Det är det vi går runt och väntar på. Det är fullständigt korrekt.
Så är det. Hörde ni, god jul och gott nytt år önskar vi på Silly-redaktionen. Så hörs vi på andra sidan, eller hur?
Ja, bloggen kör vi stenhårt med dock. Även på självaste julafton. Varenda jävla dag ska vi göra den till den sista, andra februari, vad kommer fram till?
2 februari är väl deadline day den här vintern, va?
Tills fönstret stänger kör vi.
Tills fönstret stänger.
Hela vägen.
Absolut. Hey.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.